passerade vid gränsen till det som kallas framtid. Jag borde gått, men det var något som höll mig kvar. Jag vill gärna att få veta vad som väntar mig en dag. Så stjärnorna säger vad du är för en individ. Hoppa om du vågar riskera ditt liv. Och du vet inte efter vad det gör jag ser här. Men kom ihåg innan du hoppar, fråga stjärnorna om mig.
Sveriges Radio.
Här är Ekot. I kväll kom segelfartyget Madeleine med Greta Thunberg och 11 andra aktivister ombord till Ashdod-hamnen i södra Israel. Fartyget förflyttades dit efter att ha bordats av israeliska styrkor natten till idag. De israeliska advokaterna som representerar aktivisterna ombord är kritiska till att de inte har fått tillräcklig information. En av advokaterna är Nariman Sheha Soabi.
Vi har sedan morgontimmarna varit i kontakt med olika israeliska myndigheter, den militära åklagarmyndigheten, den israeliska flottan och polisen, men har inte kunnat få svar om var våra klienter befinner sig, berättar advokaten Nariman Shahadi Zabi. Ekot har varit i kontakt med det juridiska centret under kvällen som uppgav att de fick reda på att fartyget har kommit fram till Israel genom medier och att de fortfarande inte har fått någon information om var och när de kan få träffa sina klienter. Trots att informationen är knapp så tror advokaten Nariman Shahadi Zabi av tidigare erfarenhet att aktivisterna kommer att föras till fängelset Givon nära staden Ramle i centrala Israel, där illegala invandrare placeras i väntan på att domstol ska besluta om utvisning.
Det rapporterade vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Trots att vi kommit en bit in i juni är det inte för sent att hitta ett sommarjobb. Det finns fortfarande 12 000 lediga att söka, enligt Kerstin Eriksson, analytiker på Arbetsförmedlingen.
När man har skickat iväg ansökningarna så ska man inte vänta med att arbetsgivaren hör av sig, utan man ska själv ta kontakt med arbetsgivare. Och så berätta om varför man vill arbeta inom området, ställa frågor. Så att aktivt ta kontakt.
Ja, det rådet ger Kerstin Eriksson, analytiker på Arbetsförmedlingen, till de som ännu inte har hunnit knipa de sista sommarjobben som finns utannonserade på deras hemsida, Platsbanken. Av de cirka 12 000 sommarjobben som finns kvar att söka så är ungefär 9 000 av dem inom vården, såsom undersköterska, vårdbiträden eller personliga assistenter. Men det finns även platser kvar inom kriminalvården, städbolag och restauranger.
Reporter Helena Broman Brody. En man i 60-årsåldern har gripits på Arlanda misstänkt för att ha försökt föra ut sin minderåriga dotter utomlands för barnäktenskap, skriver polisen på sin sajt. Mannen misstänks för vilseledande till tvångsäktenskapsresa men är inte längre frihetsberövad. Och dottern har omhändertagits av socialen enligt polisen. Ekot Evelina Kulp.
Här är Radiosporten. Landslagsspelaren Fridolina Rolfö har en fotledsskada, det bekräftar hennes klubb Barcelona. Klubben skriver på sociala medier att det nu är upp till det svenska landslaget att bedöma om hon kan spela EM eller inte. Barcelona skriver på X att Rolfö drabbats av en skada på två ligament i vänster fotled och att klubbens medicinska team nu har rapporterat resultaten till det svenska landslagets medicinska team och att det är det svenskarna som ansvarar för bedömningen av hennes tillgänglighet för spel i EM i Schweiz. På onsdag presenterar Peter Gerhardsson den svenska truppen till sommarens EM.
Häcken hakar på i den damallsvenska toppen. Kross borta mot Linköping 5-0. Det hela inleddes med ett riktigt projektilmål signerat Dejan Anvegård. Om vi börjar där, vilken träff?
Ja, men det kändes rätt när jag träffade den. Så att det var skönt att få ett mål tidigt där liksom, och skönt för mig personligen första målet för i år.
Ni fotbollsspelare pratar ibland om sån här träff som knappt känns på foten. Var det en sån träff vi har att göra med här?
Ja, jo, men det var det faktiskt. Den var lättare på foten liksom, så det, ja, det satt bra där.
Häcken upp på andra plats i tabellen, en poäng efter Hammarby. Trean Djurgården har sämre målskillnad men samma poäng som Häcken. Och även fyran Malmö FF och femman Kristianstad är inom 3 poäng från serieledning när 10 omgångar av 26 är spelade. Linköping är fortfarande näst sist i tabellen. Emanuel Nashed intervjuade.
De två åskådare som gjorde nazihälsningar under en Malmö FF-match tidigare i år döms nu för hets mot folkgrupp. Det var i början av mars när Malmö FF tog emot Västerås SK på hemmaplan i Svenska Kuppen som männen, båda i 20-årsåldern, höjde sina armar i nazihälsningar när Malmö FF gjorde mål. Det hela uppmärksammades inte bara av polisen utan också av flera MFF-supportrar som konfronterade männen som då fick lämna läktaren. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter.
Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus reporter.
Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio Play.
Många anser att han är en ikon, många anser att han är en legend. Men alla anser att han är en före detta statsminister. Han är ingen mindre än den otekniska Carl Bildt! God morgon, god morgon, god morgon.
Den otekniska?
Ja, du behövde hjälp med ett par hörlurar.
Jag menar, ja, det, hur många...
det måste
det
ha kommit...
jävla konstig konstruktion. Ja.
Helt vanlig hörlurskonstruktion.
Okay, nej, inte sån som jag har hemma.
Vad har du hemma då? Air in air?
Jag har ingen aning vad det är, men den fungerar. Okej, men det här fungerar också.
Ja då, hej Carl Bildt. God morgon.
God morgon, som vi säger.
Du kom in och jag uppfattade dig som lite vresig när du sa god morgon och i samma andetag sa, har ni kaffe?
Ja, men jag ville ha kaffe, absolut.
Ja, men är det så att du liksom blir inte riktigt en människa innan du har fått kaffe?
Nej, det kan väl vara så också, men jag vet också från tidigare erfarenhet här att man måste be om kaffet rätt tidigt för att det ska komma.
För att det någon gång
så att det gäller liksom att mycket tidigt klargöra vad som gäller och det är kaffe som gäller. Har du... men det levererades, du var bra. Utmärkt, du har lärt dig.
Det var William, applåd, jag skulle aldrig hämta kaffe.
Ja.
Men du, jag skojar bara. Men du, är det så att du är en vresig person på morgonen? Har du ett jäkla morgonhumör?
Nej, jag är en mycket snäll och vänlig person.
När tänder du till att bli förbannad då?
När det finns anledning.
Och när är det då? Är det i trafiken, är det i kön när någon tränger sig? Eller?
Ja,
när säger Carl Bildt ifrån?
Ja, liksom blir... nej, jag är en timid typ. Nej, jag blir inte arg så ofta.
Nej, timid typ är jag. Tror inte det är många som skulle beskriva dig som det.
Nej, jag har bestämda åsikter, men det är inte så att jag går omkring och klipper till folk.
Du är inte utåtagerande?
Nej, jag tror inte det. Jag funderar på det. När jag var i slagsmål senast, det var rätt länge sedan.
Ja, för det var det min
eller, åtminstone, ja.
Det var det, dit jag ville hamna. När var Carl Bildt i handgemäng senast?
Ja, det var nog på skolgården.
Jaså.
Och det var ett bra tag sedan.
Kommer du ihåg den gången?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg att nej, men då inträffade jag att man fick stryka grabbarna.
Att du fick stryka
ja.
Grabbarna?
Det var hårt.
Var du en cooling eller tönt?
Jag var förmodligen en tönt.
Förmodligen?
Ja.
Det vet man väl?
Jag vet inte du det. Vad skulle du säga?
Jag var en megatönt.
Du var megatönt?
Ja, megatönt
ja, men jag tror jag var tönt. Jag var en sån där som satt på skolbiblioteket och läste böcker. Det var ganska rätt töntigt på den tiden.
Alltså?
Ja.
Men du, för vi pratade lite om...
Men det var trevligt.
Det är ju studenttider nu. Och att det har liksom blivit sådär att när folk går ut nian eller tar studenten så tilldelas de av resterande klass liksom så titlar så klassens clown eller klassens glädjespridare eller
ja,
vad det nu än må vara.
Ja, sånt hade vi inte på min tid.
Det hade ni inte.
Nej,
vad hade din titel varit tror du om din klass hade fått bestämma? Klassens?
Ingen aning. Klassens... jag får väl fråga dem. Jag träffar dem. Det är inte så ofta, men vi har lite... då och då träffas vi fortfarande faktiskt.
Men stack du ut som liksom, citat, pluggis? Eller var det en sån
jag miljö? Jag var inte den värsta eller det bästa pluggisen. Det var några andra i och för sig. Men jag tillhörde de som pluggade lite. Men jag tillhörde nog... Jag satt ner på skolbiblioteket. Jag fick ett... sträck i betyg för gymnastik, för de ansåg att jag hade inte haft tillräcklig närvaro för att de skulle kunna sätta betyg. Det var väl inte så bra. Men gymnastik är bra.
Breaking news. Carl Bildt hade ett IG.
Ja, eller IG. Nej, det gick inte att sätta betyg överhuvudtaget.
Nej,
det fanns inget underlag. Carl hade inte varit närvarande. Han stack, han smet. När jag satt på biblioteket, jag hade lov att hjälpa skolbibliotekarien.
Har du någon gång varit mobbad?
Ständigt. I politiken är man ständigt mobbad.
Ja, men under skolgången.
Framförallt av Sveriges Radio.
Framförallt av Sveriges Radio.
Fortsätter.
Journalistkåren på Sveriges Radio är ett jädra... Förlåt, ett... ja.
Men ärligt, har du blivit utsatt för taskigheter som barn?
Det har man säkert. Men alltså, hela det begreppet mobbning, vi hade inte det på den tiden på det sättet. Det förekom säkert. Men det var inte någonting som man identifierade som något stort problem. Absolut. Nej, men killar och tjejer mobbar varandra. Så är det.
Och jag tänker, när klassen träffas nu, du säger att du träffar...
Ja, det är en gång var tionde år.
En gång var femtonde år. Är det så att man faller, för det har man hört så här, oavsett hur gammal man blir så faller man tillbaka i gamla roller på något sätt?
Lite grann är det nog så.
Är det så att det är som så här, är det någon som du känner att du har fått revansch gentemot som kanske var lite taskig då?
Nej, men det var inte så. Jag har ingen minne av det där att vi ska vara taskiga eller sådär. Nej, vi hade rätt trevligt.
Nej.
När du blev statsminister, kände du då, ja, det visste jag väl. Var det liksom?
Nej, det visste jag inte.
Nej.
Nej, det visste jag inte. Det var inte så många som andra visste det heller, men så blev det som bekant.
Så blev det som bekant. Carl Bildt är här. Vi tänkte att vi ska avverka lite mer allvarsamma ämnen än det kanske lite mer lättsamma mobbing.
Så lättsamt, ja.
Ja, det är inte så lättsamt.
Jag hade tänkt fråga Carl Bildt om han hade tömt en latrintunna någon gång, men vi kanske ska prata mer Ukraina och Trump. Och... Har du tömt en latrintunna någon gång?
Det har jag absolut. Det har jag absolut.
Klart och tydligt.
Klart och betalt.
Klart och tydligt, ja.
Why not?
Självklart har du Carl Bildt det.
Ja.
Din fördomsprofilering av Carl Bildt funkar inte riktigt.
Nej. Cause it was always you. All right.
Paradiso. Kolla på mig, jag sover så fruktansvärt bra.
En podd om framtiden som redan är här.
Innan var ju grejen att sova så lite som möjligt. Tänk 5 AM Club.
Think of sleep like an investment in tomorrow.
Men är det tvärtom nu?
Det finns tydliga kopplingar mellan sömn, för lite sömn och ökad risk för diabetes och andra metabola sjukdomar.
Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio Play.
Kan sömn användas som ett skryt i dina kretsar?
Det kan det absolut vara.
MGMT här i morgonpasset i P3, och under sin presidentkampanj sa Donald Trump att han ska lösa fred mellan Ukraina och Ryssland på 24 timmar. Då undrar man ju, hur har kriget i Ukraina påverkats av att Trump hamnat vid makten? Och vad har hans plan egentligen varit? Det ska vi prata om nu med före detta statsministern Carl Bildt, som vi har pratat med nyligen också. Men Trump har ju suttit som president i 140 dagar nu. På vilket sätt skulle du säga att världspolitiken påverkats av hans tillträde?
Ja, det påverkas ju. Alltså framförallt är det USA som påverkas, självfallet. Men USA har en relativt dominerande, relativt stor roll i den globala politiken, så att det påverkas. Ja, det kaos han har ställt till vad gäller tullar påverkar hela den globala ekonomin på ett negativt sätt, inklusive den svenska ekonomin, men framförallt den amerikanska ekonomin. Hur detta kommer sluta vet vi inte, det vet inte han själv heller. För det är så pass, det kan komma nya saker varje dag i stort sett. Det är väl alldeles tydligt, han har dragit sig tillbaka från internationellt samarbete på en lång rad olika områden, hälsofrågor, klimatfrågor, ett antal andra. Och sen har vi från vår utgångspunkt självfallet Ukraina. Där han tror att är man bara vänlig mot president Putin så är president Putin vänlig tillbaka. Och det är en felaktig uppfattning, och det har visat sig vara en felaktig uppfattning. Och det har alla insett i stort sett utom här presidenten Trump.
Kan du ha någon slags förståelse för att man drar sig tillbaka från att vara involverad i allting i och med att Trump kanske ser USA som att det läcker massa pengar till andra nationer, medan vi kanske behöver se om vårt eget lite mer?
Ja, det kan jag ha förståelse för, absolut. Men det var ju det att han hade ett relativt högt tonläge i valrörelsen, får man säga. Där han sa att det här kriget skulle aldrig inträffat om jag var där, och jag ska sluta det på 24 timmar. Så han satte sig på synnerligen höga hästar och sa att ingen annan begriper det här, jag bara begriper det, jag ska fixa det hela. Det var inte så att han från början sa nej, inte min sak. Va? Utan tvärtom. Det var i hög grad hans sak.
Du kan väl inte vara helt oförstående i att man säger en sak inom politiken och sen så blir det någonting helt annat?
Jo, jag är faktiskt det. Det där är lite fördom folk har om politiker. Så är det domat inte.
Nej.
Faktiskt. För att gör politiker det så får de i allmänhet äta upp det relativt bittert. På goda grunder. Och det här kommer väl här Trump att få äta upp. Nu vet vi ju inte hur det går i för sig i kriget. Men
får han det? Det känns som att han är väldigt hal och kommer hela tiden undan på grund av att det hela tiden uppstår nya grejer. Så att det finns aldrig riktigt tid att ställa honom till svars.
Det är riktigt. Han producerar ju nyheter var fjärde timme i stort sett. Va? Och det är en mediashow. Det är en såpopera som sänds ut från det ovala rummet. Hela tiden på ett sätt vi inte har vana vid. Och sedan är det andra frågor som är viktigare för honom. Just nu handlar det om att kasta ut så kallade illegala migranter. Va? Och det har han ju lovat att kasta ut ett antal miljoner. Och det ska man inte underskatta. Det har rätt betydande stöd i majoriteten av det amerikanska folket. Så att det prioriterar han just nu.
Det pågår ju någon slags kaos just nu i och med det här i USA.
I Los Angeles är det föga förvånande problem. Och han har skickat in federala trupper där, vilket kommer nog bli föremål för en del debatt. Men vi får se hur det blir med det. Man ska inte underskatta att han har stöd där.
Nej, men tror du att hans det här löftet då om att han skulle avsluta kriget på 24 timmar, tror du att han ångrar att han sa det?
Ja, det är väl inte säkert att han ångrat någonting i livet överhuvudtaget. Så det tror jag inte. Han verkar vara en sån där man som fullständigt oberörd av vad han sa igår. Klampar vidare och säger någonting nytt. Han har ju en förmåga att ändra åsikt också. Alltså det är ju inte en man som har så där stor filosofi eller stor ideologi. Eller så där. Han har ett antal starkt förutfattade meningar och attityder. Han tycker om tullar uppenbarligen. Han tycker att världen är ett stökigt ställe som USA inte ska ägna sig så mycket åt. Han tycker att Putin är en hyvens kille uppenbarligen på ett eller annat sätt. Han tycker att stora män ska besluta det bästa i världen och andra ska inte lägga sig i. Och några andra uppfattningar.
Finns det något positivt han har bidragit med på världspolitikens liksom spelplan skulle du säga?
Det är inte någonting jag har sett än i alla fall. Men
för någon grupp, alltså för någon liksom.
Du har ju bara varit president, vad sa du, 140 dagar eller så. Ja. Det är ju relativt kort tid för att man ska se politiska resultat. Va? Det tar ju alltid tid för politiken, bra eller dålig, att ge riktigt ordentliga resultat som man kan utvärdera. Så att politik ska ju egentligen utvärderas på lite längre perspektivet. Men att det här tullkaoset ska ge någonting positivt. Alltså hans bild, om man tar den, är ju att de här utlänningarna som säljer saker till oss, det är ju fel. Vi ska producera de här sakerna själv i USA, så vi höjer tullarna. Ja, de här sakerna ofta går de ju inte att producera i USA. Eller om man producerar dem i USA så blir de vansinnigt mycket billiga. iPhone till exempel, för att ta ett konkret exempel, som vi betraktar som en synnerligen amerikansk produkt. Ja, den är designad i USA förvisso. Men det är sammansatt i Kina av beståndsdelar från huvudsakligen den delen av världen. Att föra detta, att börja tillverka i USA, det går inte. De har inte tillverkningskapaciteten, de kan inte den där typen av grejer. Och skulle man göra det skulle bli 3 gånger så dyrt. Så att alltså den internationella handeln gör oss alla rikare faktiskt. Och ju mer man begränsar den, ju mer fattiga eller ju mindre rika blir vi, så enkelt är det.
Är det också lite för tidigt för dig att sitta och vara så pass kritisk som du är, eftersom du säger att han har suttit så pass kort tid så att det är svårt att göra en utvärdering?
Ja, på några punkter kan det säkert vara det, men just på att ta handelsfrågorna så är det lätt att göra en utvärdering. För det vet vi. Alltså det är inte så att det här med att höja tullar, han är den första i världshistorien som har gjort det. Det har gjorts förr och det ger alltid samma resultat.
Men han har ju suttit 4 år tidigare. Kan man se någonting av den mandatperioden? Någon effekt?
Ja, då höjde han också tullar och inte blev det något bättre av det. Va? Sen kan man då säga att Biden sänkte inte de tullarna. Så att han fick ju in en protektionistisk ådra i den amerikanska politiken. Gjorde han något annat positivt där? Han säger ju själv att han hade en mycket förmånlig ekonomisk utveckling. Och ja, det är sant. Den amerikanska ekonomin gick relativt hyggligt. Det finns olika faktorer bakom det, men det gjorde det. det är sant.
Vi fortsätter med Carl Bildt som är i studion. 7225, någon skriver Petri Mellanslag om det är så att ni har några frågor. Och det kan jag tänka mig att det finns några där ute. När självaste Kalle B är i studion. Är det okej att vi kallar dig för Kalle B?
Nej.
Nej, då gör vi inte det.
Nej, det är inte det.
Resten är svart som ett bildäck. Man kan undra vad vi gör. Du läser kartan och jag kör. Tät, tät dimma längs hela söderleden. Bländas av helljus i spel. Du är trött på mina metaforer. Jag vänder mig och ser det så. Försvann från raden som röd oktober. Vi hade ingen chans, så vi tog den. Vi är på väg till ett sjunkit Atlantis. Vi är på väg till månen.
Café Henning här i morgonpasset, det vet
vi. Ja, vi har Carl Bildt i studion och passar ju då på såklart att prata världspolitik. Och relationen mellan Ukraina och USA är ju sämre nu än när Biden var president. Kan relationen bli bra igen under Trumps ledarskap?
Mellan Ukraina och USA?
Mm.
Det får man ju hoppas. Och det är ju det var åtminstone europeiska ledare arbetar för. Jag såg att den nya tyske förbundskansler Friedrich Merz var där i förra veckan, gjorde rätt bra ifrån sig, gjorde osedvanligt bra ifrån sig i ovala rummet i konfrontationen eller samtalet med Trump. Inte denna vecka, men nästa vecka är det ju ett stort möte mellan G7-länderna, det vill säga EU-länderna, Japan, USA och andra i Alberta, borta i Kanada. Och det kommer handla mycket om detta. Och ett försök då från europeisk sida att få Trump att sätta lite press på Putin och att inte vika i stödet för Ukraina. Men för närvarande är det ju så att han sätter praktiskt taget ingen press på Putin och han viker sig i stödet för Ukraina.
Vad har Trump för ansvar i ett krig som pågår i Östeuropa? Och varför?
Till att börja med så sa han att han skulle fixa detta. Så i den meningen har han ett ansvar gentemot sig själv och de löften som han har gett. Så det är klart att USA har ett, kanske ett ansvar, men USA har en roll som en mycket betydande makt i den europeiska säkerheten. Och en, du kan säga att vi har en pakt över Atlanten, det är inte bara NATO så där i formell mening, men en pakt över Atlanten att vi hjälper varandra i olika sammanhang. Vi har gemensamma värderingar, eller hade i alla fall gemensamma värderingar när det gäller demokrati och frihet och stabilitet och den typen av saker. Så i den meningen så har han det, absolut. Yeah. Surely, I know what you need. Everything you need. I promise I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. Pastor. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you.
together for a few years. Shed a few tears, call each other nickname like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated. Patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it.
Hey,
now,
yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express through words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above you. Well, I could tell that you different from most, slightly approach you in the ill about it. We don't sex every day, but when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, those little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day. It's on you,
baby,
ma.
If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
Baby,
mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moved through you. I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go, putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me.
We started out broke, constantly on the road, cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. Word is born, never screw none of these industry cats, boy. We like Skull and Molder, walking shoulder to shoulder, milking this game, watching our seeds getting older.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
Baby,
you know I'll die for you, and you know I'll ride with you.
Come on.
I will always try with you, and give you my love and cry with you.
Let's go.
I will climb a mountain high, and time and love will touch the sky. So baby, come and get more close to me.
Mariah,
this is where your love is supposed to be.
Tell her. I pull up to the house in a yellow Lamborghini. It's been a few months in PA, you haven't seen me. You looking good in that Gucci bikini. 38 carats, your ring looking freezy. No matter what I do in the world, you never leave me. Fall back, ma, I make your lifestyle easy. I appreciate the things you do to please me. Looking at my daughter, you never do me greasy.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
Baby,
jag är bäst i hela staden. Du är den som ingen kan namnet på. Jag förstår nu hur det var. Du var svagare än jag. Tänk på mig när du gråter, för mina tårar föll aldrig för dig.
Du som lät mig gå. Jag är bäst i hela.
med Ida Lova här i morgonpasset i P3. Innan vi glider in igen på Ukraina så tog vi ett litet Israel-Gaza-sidospår här på grund av att det är en sån aktuell nyhet det här med Greta och det fartyget då. Då kommer man in på frågan då att för Israel får ju väldigt mycket kritik för hur de hanterar den här situationen. Det var väldigt mycket fördömande kring den här 7 oktober-attacken mot Israel ifrån Hamas håll. Och sen så har kritiken vänt nu mot Israel hur man hanterar det. Hur skulle du som sittande makthavare i Israel då tagit hand om liksom, hur man skulle hanterat den attacken?
Alltså 7 oktober attacken.
7 oktober.
7 oktober. Ja.
Hur ska man göra?
Ja, det är inte alldeles lätt att rulla bandet bakåt, men låt oss försöka. Mm. Det är klart att Israel måste svara på det alldeles uppenbart efter 7 oktober. Och det gjorde de också. Och det var relativt uppenbart att de skulle gå in i Gaza då. Och gå in ganska rejält i Gaza. Sen så, och det gjorde de, och där hade de ju ett betydande stöd från det internationella samfundet, inte från alla men från huvuddelen, så var det ingen tvekan, de sa att det här var obehagligt som det var, så var det en nödvändighet. Men sen därefter, då, nu är vi tillbaka till amerikanerna, där spelade ju Biden-administrationen en ganska positiv roll. De var mycket tydliga i sitt allmänna stöd för Israel, men samtidigt är mycket tydliga till Israel att det ni nu gör, när ni, alltså att ni går in i Gaza, absolut. Men när de började bomba med 1000 kilos bomber in i bebyggda områden, då handlar det inte om att slå ut enstaka personer. Då slår man ut områden och får mycket stora civila offer, ofrånkomligen. De kan sikta på en Hamas-person om de tror att de vet exakt vilka det är. Men med en 1000 kilos bomb så dör allting som är i närheten också. Och det gjorde de i stor omfattning. Och då var ju inte minst amerikanerna och alla andra kritiska. Så där kan man inte göra. Och det, jag vet från andra erfarenheter, amerikanerna var väldigt kritiska också på grund av sin egen erfarenhet från Irak. För de hade gjort, inte fullt så mycket, men de hade gjort delar av detta när de gick in i Raqqa och Fallujah och de här ställena. Och de hade lärt sig av det misstaget. Så gör man inte. Man får oerhört många civila offer och du skapar inte vänner, för att uttrycka saken försiktigt.
Så det är det som är skillnaden från hur du hade gjort det, att du hade använt andra sorters bomber?
Jag hade inte gått in på den typen av massiv flygbombning med så stora dödsoffer. Sen hade jag gått in i den förhandlingslösning som ju då Qatar, amerikanerna och egyptierna ägnade sig åt med. Inte alldeles lätt att förhandla med Hamas, lindrigt uttryckt. Men vi ska inte glömma att i samband med, och det var ju mycket fram och tillbaka med det, va? Men i samband med presidentskiftet i USA, då var det ju så att Biden hade ju från i maj förra året, ett år sedan, hade principer för en lösning. Det fick man inte igenom med Netanyahu eller med Hamas. Men sen i samband med presidentskiftet så sa ju Trump att om ni inte går med på detta så kommer, vet man, skulle vara, då gick de plötsligt med på detta, va? Med tre faser hur man skulle lösa ut detta. Inte alldeles enkla, men tre faser. Implementerade till hälften den första fasen och därefter lämnar israelerna hela överenskommelsen och återgår bara till den här fördrivningspolitiken som man bedriver nu. Det har funnits politiska möjligheter, politiska planer och politiska lösningar. Inte alldeles enkla.
Som du hade dragit i större, hellre än
som
att gå vidare på det
Egypten,
sättet.
Som Egypten, USA, Qatar och andra har försökt att få Israel att acceptera.
Hur ser du på den svenska regeringens agerande i den här frågan?
Försökt ju att få en stark europeisk röst. Alltså Europa är ju lite frånvarande från konflikten, det kan man ha synpunkter på, men så är det. Och det har att göra med en del, lite av en splittring inom EU, det är det. Alltså historiskt sett, så, och jag har förståelse för detta, för ett land som Tyskland så är det svårt att kritisera Israel. Jag menar, historien lever fortfarande, får man ha respekt för. Och det innebär att där har, medan andra länder har en annan position, och det har gjort det lite svårare. Men Sverige har att manövrera, tycker jag, i mellanskiktet i Europa för att få Europa att bli så tydligt som möjligt.
Man kan inte göra mer från svenskt håll, känner du? Eller gör vi det absolut mesta vi kan i den frågan?
Jag tror väl det. Alltid svårt att veta när man sitter utanför. Men generellt sett så det vi kan göra... Alltså, Sverige som sådant kan dessvärre inte göra så mycket om man ska vara alldeles realistisk.
Inte ens UNRWA stödet?
Jo, kan vi göra. Vi ger ju rätt mycket humanitärt stöd på olika sätt. UNRWA stödet är komplicerat med att israelerna försöker blockera det hela tiden. Va? Men Sverige kan inte göra så mycket politiskt, men vi kan få den europeiska rösten att bli lite tydligare än vad den har varit. Och det utgår jag från att regeringen försöker göra också. Men där är... De historiska skillnaderna, jag kommer själv ihåg, alltså, paradoxalt nog så är det så att den senaste gången som EUs utrikesministrar lyckades ha riktigt sammanfattande slutsatser om Mellanöstern, det var i december 2009 när jag satt som ordförande på det mötet.
Det var senast man unisont kunde komma överens om
det. Det var senast man kunde komma överens. Och det var en betydande manövrerande, inte minst med den dåvarande tyska utrikesministern, för att få det till stånd.
Rocker, Teddy Bears och Iggy Pop här i morgonpasset i P3, där vi har självaste Carl Bildt i studion.
Ja, måste hinna prata lite om den här operationen som Ukraina genomförde förra veckan mot ryska flygfält. Du har beskrivit den som något som skulle göra 007 avundsjuk. Mm. Vi börjar med bara, vad var det här för operation, lite snabbt?
Alltså de konstaterade ju att ryssarna använde sitt strategiska bombflyg, som är stora flygplan på baser långt borta, för att skjuta kryssningsrobotar in mot de ukrainska städerna. Och vad skulle de göra åt det? Och det är inte så alldeles enkelt. Och då kom de på den här, alltså det är järvplan, då smugglar de, först, vi vet ju inte alla detaljer ska sägas, de smugglar in uppenbarligen de här små drönarna som måste ha smugglat in i smådelar i Ryssland. De sätter upp en anläggning uppenbarligen stället som heter Chelyabinsk, som ligger rätt långt bort i Ryssland, en gammal militärstad. Där sätter de upp, måste ha varit i flera månader, där de byggde de här tre modulträhusen som liksom containerstorlek, och in i ett innertak på dem så bygger de in de här drönarna som då fjärrstyrs från Ukraina. Och sen kontakterar de då ryska lastbilschaufförer att köra de här trähusen. Sen nu behöver vi leverera det här lilla trähuset till Olenogorsk uppe vid Murmansk, och kan ni köra dit, och ni ska vara på den där platsen och på den parkeringsplatsen vid den tidpunkten. Och där de har kommit fram till det här, så styr de då från Ukraina via det ryska mobiltelefonnätet. Så öppnar de taken på de här lastbilarna automatiskt och styr in drönarna individuellt mot de olika ryska bombflygplanen. Mm-hmm. Alltså det...
Men du känns nästan lite pirrig.
Ja, pirrig. Alltså, hade 007 klarat av detta? Ja, möjligen. Han hade väl fått in någon dam där eller någon tjej i sammanhanget också. Ja,
ska ligga med någon samtidigt.
Ja, eller vad du sa. Ja. Ta en liten martini. Hade kommit in i sammanhanget. Men i övrigt är det ju, jag tror ingen hade föreställt sig den här typen av operation. I synnerhet inte, skulle jag säga, den ryska säkerhetstjänsten. Jag skulle inte vilja vara chef för den ryska säkerhetstjänsten förra veckan.
Vad skulle du säga var nycklarna till att lyckas med en sån operation?
Ja, nöden är ju alla uppfinningars moder. De satt i en situation där de ryska bombplanen attackerar deras städer hela tiden. De har ingen möjlighet, men finns det någon möjlighet överhuvudtaget att vi kan slå till mot de ryska flygfälten långt borta i Sibirien och långt uppe på Kolahalvön? Och då tänker man och tänker. Och sen är de ju väldigt duktiga på olika typer av...
Men är det här ett stort bakslag för Ryssland, eller är det bara marginellt?
Ja, det är både och. Alltså det är tekniskt och taktiskt och militärt ett betydande bakslag. Om de har förlorat, säg, en tredjedel av sina strategiska bombflygplan, det är ingenting att skratta åt. Och det här är flygplan som inte går att ersätta.
Så att det är... Varför det?
För att de är byggda för länge sedan. Alltså det är gamla saker. Fungerar fortfarande med gamla saker. De togs ur produktion för 20 eller 30 år sedan. Sen påverkade kriget i stort. Ja, det omedelbara är väl att Putin blev topptunnor och beordrade ännu starkare attacker på Ukraina. Och skillnaden är ju intressant att se, va? Alltså det är ju ingen tvekan om att de ukrainska attackerna riktades mot vad som är alla rimliga mått mätt är legitima militära mål. Mm. Bombflygplan är militära mål, och dessa bombflygplan hade använts för att bomba Ukraina. Det är ett legitimt militärt mål med alla rimliga mått. Den ryska motattacken går ju också mot civila mål. Det går mot städer och bostadshus. Och så är det. Men det visar ju, långsiktigt så visar det att Ukraina har både viljan och förmågan att försvara sig på sätt som är imponerande.
Men Carl Bildt då, du säger att från europeiskt håll är det viktigt att Ryssland inte får vinna det här kriget. Ja. Vad anser du vara att Ryssland vinner kriget? Är det att de får i slutändan mark av Ukraina? Ska de inte få är det så att de får inte komma ur det här med Krimhalvön eller östra Ukraina på något sätt? Vad är en vinst, menar du?
Det skulle jag självfallet vilja, absolut. Men det är alldeles avgörande.
Vi får inte från europeiskt håll ge upp förrän det...
Det väldigt viktiga det är att vi har ett fortsatt fritt, självständigt, oberoende Ukraina. Att Ukraina överlever som en fri och självständig stat. Om Ukraina som en led i någon typ av överenskommelse själv kommer överens om någon territoriell kompromiss med Ryssland, det är Ukrainas sak, inte vår. Mm. Det har förekommit förr. Men det är Ukrainas överlevnad som självständig nation, det är ett alldeles avgörande. För att skulle Putin lyckas att utradera Ukraina från kartan, så finns det ju ingenting som garanterar att han inte går vidare med andra länder också. Det kan vi inte veta. Det finns ingen automatik i detta, men vi kan inte veta. Och det innebär att, alltså det enda exempel vi haft i modern tid av något motsvarande, det är ju Saddam Hussein. Mm. När han försökte göra sig av med Kuwait. Kom ihåg det 1991. Han invaderade och sa att Kuwait har ingen rätt att existera. Det är en irakisk provins. Jag tar det, va? Då samlade chefen säkerhetsråd och sa att detta är oacceptabelt. Och amerikaner och britter och andra samlade militär koalition och kastade ut Saddam Hussein Kuwait och återupprättade den kuwaitiska staten. Och det var ju för att staters självständighet är en central del av den internationella stabiliteten. Och det som gäller för Kuwait gäller ju för Ukraina självfallet. Mm.
Men ser du som slutfråga då, ser du någon annat slut på det här än att vi från eller ukrainskt och europeiskt håll möter Ryssland med våld?
Ja, jag skulle möta... Ja, våld måste dessvärre mötas med våld i det här fallet.
Föder det inte våld också?
Det kan du säga. Det gör det ju. Ryssarna har tagit till våld och därför blev det våld. Det hade varit bättre om de inte hade gjort det självfallet.
Hur får vi ett slut på det här?
Det fanns ju ingen anledning enligt min mening. Ja, fast enligt Putins mening fanns det. Putin ville bli av med Ukraina. Och han försökte med olika typer av politiska medel att skaffa sig kontroll över landet. Det misslyckades därför att det råkar vara så att Ukrainas folk, nation, när man blev mer demokratiska så vill man röra sig mer mot västen, mot Moskva. Det föll inte i god jord i Kreml.
Men hur får vi ett slut på det här? Är det att fortsätta kriga med vapen mot Ryssland?
Vi krigar inte mot, jag skulle säga vi krigar inte mot Ryssland, vi krigar mot Putin. För det är Putins krig, det var han som startade kriget. Ryssland, vi har ingen anledning att ifrågasätta Ryssland. Ryssland är en stor nation, 140 miljoner människor, 11 tidszoner om jag inte missminner mig. De har en framtid, men den framtiden får inte inkludera att det är över andra länder.
Nej.
Så att vi måste få liksom Putin ur den här imperievisionen. Vi måste genom att stödja Ukraina få den ryska ledningen att inse att de inte kommer lyckas.
Och bara slut, för tiden har runnit iväg. Hur får vi det?
Genom stödja Ukraina och press på Ryssland.
Tack så mycket Carl Bildt för att du kom till Morgonpasset.
Tack. Tack. Hej, det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka igen imorgon bitti.
Tänker aldrig någonsin på vad du har på dig. Tror du jag är konstig? Det skulle vara sorgligt. Vem tror jag är? Tänker aldrig någonting på att du skrek sist. För det vore patetiskt. Jag är inte så patetisk. I'm the shit now, honey. Tror du ens jag minns varje dröm slog in? Om du vore kvar i min varje fall, tror du jag är konstig? Förlåt dig, alla utom mig.
Tror jag förlåtit alla utom mig själv.
P3, Sveriges Radio.
Här är Ekot. USAs president Donald Trump uppges skicka 700 marinkårssoldater till Los Angeles, rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till källuppgifter. De omfattande protesterna mot invandringspolitiken är inne på sitt tredje dygn och igår beordrade president Trump nationalgardet till Los Angeles. I kväll kommer alltså uppgifter om att flera hundra marinkårssoldater också ska dit. Vår korrespondent Roger Wilson rapporterar från Los Angeles.
Ja, det här är soldater som ska i så fall sättas in här i Los Angeles i väntan på att nationalgardet ska bli fulltaligt här. Tidigare så har ju Donald Trump bestämt att man ska sätta in 2000 medlemmar av nationalgardet här i Los Angeles. Alla har inte anlänt hit. Så de uppgifter vi har nu är att de här marinsoldaterna kommer att anlända så tidigt som ikväll här i Los Angeles och vara kvar till på onsdag. Men vi har ju inte fått några kommentarer från Vita huset vad jag har sett ännu om det här, utan det är uppgifter i flera medier.
Och marinkårssoldater, det är en del av en stående armé i princip, eller?
Det är det, och om nationalgardet ändå tidigare har använts för att till exempel kväsa oroligheter i landet, så är ju armén tänkt för att bekämpa utländska fiender. Så det här är ju en upptrappning, om det här sker nu så är det en upptrappning från Trump-administrationens sida. Symbolvärdet skulle vara enormt.
Korrespondent Roger Wilson i Los Angeles, intervjuad av Mattias Rensmo. Segelfartyget Madeleine med Greta Thunberg och 11 andra aktivister ombord har förts till Ashdod-hamnen i södra Israel. Fartyget eskorterades dit efter att ha bordats av israeliska styrkor natten till idag. De israeliska advokaterna som representerar de 12 aktivisterna ombord är kritiska till att de inte har fått information om sina klienter under dagen. Efter den omfattande strömavbrott som drabbade 23 000 hushåll i Mölndal under eftermiddagen utreder polisen nu händelsen som en arbetsplatsolycka och framkallande av fara för annan. Thomas Fuxborg är presstalesperson på polisen Region Väst.
Det har varit arbete inne på ställverket under förmiddagen, och när personalen då som utfört det här arbetet, när de har lämnat platsen, då inträffar den här explosionsartade branden, och varför den har startat det vet vi inte i nuläget. Det ska vi undersöka imorgon då, om det kan vara kopplat till arbetet som gjort innan eller om det är någon annan orsak.
Privata företag ska i hemlighet teckna avtal med staten för att kunna försörja landet i krig. Det föreslår utredaren Per Malmberg i en utredning som lämnats över till regeringen idag. Det handlar till exempel om företag inom transport, sjukvård och livsmedel.
Vi behöver avtal med rätt företag som gör att de levererar det vi behöver.
Ja, samhället är beroende av leveranser och tjänster från privata företag i såväl fred som krig. Och tills för ungefär 25 år sedan var över 10 000 företag klassade som K-företag, alltså krigsviktiga företag, med särskilt ansvar att fortsätta sin produktion i krig. Per Malmberg vill inte ha tillbaka K-företagen. Istället ska F-avtal, alltså försörjningsberedskapsavtal, skrivas med en nyckelföretag. Och till skillnad från hur det var med K-företagen ska det hållas hemligt vem som ingår F-avtal.
Den aktör som staten har valt och ska hjälpa oss leverera med varorna och tjänsterna, det är oerhört skyddsvärt. Det här måste vara hemligt.
Ett F-avtal bör kunna göras utanför upphandlingslagen och ha lång avtalstid, menar utredaren. Det kan innehålla krav på att företaget ska ha extra lager av råvara och reservkraft till produktionen. Och enligt Per Malmberg bör staten och företagen dela på merkostnaden.
Där kan man ju tänka sig att offentliga tar den del av kostnaden som inte företaget har direkt nytta av i sin ordinarie verksamhet.
Reporter Henrik Damberg. Relationen mellan de tidigare vännerna Indien och Bangladesh är inte alls lika god längre. Istället har Bangladesh närmat sig Kina. Något som drabbar många av invånarna i Bangladesh som inte längre kan få sjukvård i Indien.
Jag har åkt till Indien för behandling i många år och inte bara jag utan hela min familj. Här i Bangladesh så får inte vi den sjukvård som vi borde få även om vi betalar. Det säger Mittu Islam som väntat på ett nytt visum sedan augusti förra året. Han och tusentals andra bangladesier har hamnat i kläm när Indien nu beviljar betydligt färre visum. Det beror på att relationen mellan Indien och Bangladesh försämrats i och med att den före premiärministern Sheikh Hasina störtades. Hon stöttades av Indien.
For India it's very crucial to accept the new reality in Bangladesh.
Det är avgörande att Indien accepterar den nya verkligheten i Bangladesh, att en omvälvning lett till den här förändringen. Det säger Shafkat Munir, analytiker på Bangladesh Institute of Peace and Security Studies i Dhaka. Bangladesh behöver också komma ihåg att landet måste ha en konstruktiv relation till Indien, menar han. Man är trots allt omgivet av indiska delstater som i sin tur delar gräns med Kina. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Redwan Ahmed, Dhaka.
Den tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell har idag tilldelats en medalj av kung Carl Gustav och drottning Silvia. Tegnell fick hans majestät konungens medalj i 12:e storleken i högblått band för, citat, förtjänstfulla insatser som statsepidemiolog i en svår tid, slutcitat, enligt hovet. Sångerskan Arja Saijonmaa, regissören Lasse Hallström och skådespelarna Kjell Bergqvist och Rebecca Hemse tilldelades kulturmedaljen Litterits et Artibus. Funkpionjären Sly Stone är död, uppger hans familj för amerikanska medier. Sly Stone slog igenom på 1960-talet och var frontman i gruppen Sly and the Family Stone. Han blev 82 år. Vädret morgondagen börjar med sol på många håll, men i Götaland och Svealand munade, följt av regn och skurar. Allmänt 10-15 grader. Ekots nyheter, Simon Karlsson.
P3.
Tänker aldrig någonsin på vad du har på dig. Tror du jag är konstig? Det skulle vara sorgligt. Vem tror jag? Tänker aldrig någonting på att jag skrek sist. För det var patetiskt. Jag är inte så patetisk. I'm the shit now, honey. Tror du ens jag minns varje dröm slog in? Om du vore kvar i min varje fall. Tror du jag är konstig? Tror du jag är fjol?